Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Nu följer strax ett nytt sommarprogram och värd för det är Erik Kenneth Paulsson. Varsågod.
Tack så mycket och jag vill börja med detsamma med att spela Schuberts älskade Ave Maria som så många svenskar har hört på bröllop och begravningar och allt möjligt. Begravningar är förståeligt för det slutar med den här bönen. Bed för oss heliga Guds moder, nu och i vår dödsstund. Så nu lyssnar vi på Schubert.
Thank you.
Ave Maria, ja. Var hälsad Maria. Man får tycka man vill om den så kallade reformationen. Men faktum är att den tog ifrån oss Maria, Herrens moder. Mycket bokstavligt. Man slängde alla Madonna-statyer uppe på vinden och så vidare. Och därmed tog man ifrån oss också vår mor, eftersom vi kristna anser oss vara Jesu bröder och systrar. På medeltiden här i Sverige var Maria himmelsfärd vår nationaldag. Och vår fru, alltså Maria, fanns som en mäktig förespråkerska inför vår Herre. De senaste åren har reformationens kyrkor börjat upptäcka Maria på nytt som en kvinnlig förebild. En förebild i tron. Må det ske med mig som du har sagt, så svarade hon ängeln vid bebådelsen. Trots att hon förutsåg alla de reaktioner hon skulle tvingas möta. Hennes trolovade Josef, som var en rättfärdig man, övervägde att i hemlighet skiljas från henne. Detta för att hon inte skulle stenas till döds. Ingen kunde tänka annat än att hon brutit trolovningen och varit otrogen. Josef får också en ängels uppenbarelse för att stå fast vid sin brud. Men ganska snart hotas de båda av den blodiga förföljelsen under kung Herodes och de tvingas fly. Maria, Guds moder, det var något som kyrkan vid ett koncilium kallade henne redan på 400-talet. Konciliet i Efesos, där enligt traditionen Maria flyttade tillsammans med Johannes. Och som hennes släkting Elisabet, Johannes döparens mor, benämnt henne vid Marias besök. Hur kommer det sig att min herres moder kommer till mig? Judarna fick och får fortfarande inte uttala Guds namn. Man sa istället Adonai, Herren. Maria är ganska anonym i Nya testamentet. Så hur kan katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna upphöja henne som man har gjort? Det är ganska enkelt. Vid bebådelsen tilltalar ängeln Gabriel henne med orden: Var hälsad Maria, full av nåd. På latin, gratia plena. Och på grundtextens grekiska, keratomene, ett ord som bara utsägs av Maria. Är man full av nåd kan man rimligen inte vara en del av oss vanliga syndare. Då är man inte full av nåd. Maria har mycket tidigt förklarat svara vad man kallade den obefläckade avlelsen i Immaculata Conceptio. Men varför? När Maria, utvald av Gud, står inför Herrens ängel är det som en andra Eva. Ett tema som kyrkofäderna ofta tar upp. Hon är lika ren som en gång Eva i paradiset. När Eva sade nej till Gud med allt vad det innebar för människosläktet, så säger Maria ja, på latin fiat, eller på engelska let it be. Let it be, det är en sång som vi här hör Johan Baez framföra och som är skriven av John Lennon.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Broken-hearted people living in
cloudy. There is still a light that shines on me, shines until tomorrow. Let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary sings to me. There will be no sorrow. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be.
There will be no sorrow. Så blev det ju inte. Ett svärd ska gå genom din själ. Så profeterade den gamle Simon i templet när Maria efter 40 dagar bar fram sitt nyfödda barn. Och så blev det. I april 30 får hon se sin son misshandlas för att sedan bli korsfäst. På korset överlämnar han sin mor till sin älsklingslärjunge Johannes. Se din mor, säger han från korset. Detta är det främsta beviset på att Jesus inte hade några biologiska syskon. Hans bröder och systrar som nämns i Bibeln var helt enkelt enligt semitisk sed hans kusiner. En av dem blev sedan biskop av Jerusalem och sägs då vara son till en av Josefs bröder, alltså kusin. Enligt katolsk tro är Maria Semper Virgo, alltså ständig jungfru. Så Maria är den obefläckade, syndfria, ständiga jungfrun som eftersom hon var syndfri blev upptagen till himmelen för att vara inför sin son Jesus Kristus. Detta var något som vi alla höll för sant ända fram till den så kallade reformationen, raserade mycket av vår kristna tro och gjorde att vi fick ett mycket kallare klimat. Idag är det inte så många som tror på jungfrufödelsen. Ändå är detta grunden för allt vad vi tror. Man kan höra människor säga, varför skulle inte Josef få ha sex med sin hustru? Men då har man missförstått allt. Som jag redan sagt, Maria stod inför Herrens ängel, lika ren som en gång Eva i paradiset. Hon var lika fri som Eva att svara ja eller nej. Hennes svar skulle beröra hela mänskligheten. Om det hade funnits en sexuell attraktion hade Maria inte varit fri. Nu svarar hon ja. Att bli mor till Messias Kristus och i samma stund är hon havande av Guds kärlek. Ave Maria, du är frälsningens gryning. Genom Maria till Jesus med Petrus. Sådan är den katolska tron. Som jag sagt, Bibeln håller ganska tyst om Maria. Utöver korsfästelsen möter vi henne framförallt när Jesus gör sitt första under vid bröllopet i Kana. Maria märker att vinet tagit slut och påtalar detta för Jesus. Att vinet tar slut på ett bröllop var en katastrof. Brudgummen skulle få skämmas i hela sitt liv. Jesus gör först ingenting utan svarar sin mor, kvinna, vad har det med dig och mig att göra? Ett märkligt tilltal. Kvinna till sin mor. Men det är ett viktigt ord. Det anspelar på den profetia som Mose nedtecknat i samband med beskrivningen av syndafallet. i första Mosebok 3:16 kan vi se vad Gud säger till ormen i paradiset. Alltså djävulen. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Jesus gör sitt under, det första han gör enligt aposteln Johannes, där i Kana. Han förvandlar 600 liter vatten till ett vin som får gästerna att häpna. De flesta, säger man, serverar ju det bästa vinet först och det är något sämre när bröllopsgästerna blivit påverkade. Nu är det tvärtom. Men kan man tro på något sådant? Och gick Jesus verkligen på vattnet? Det är sådana frågor som ofta dyker upp i samtal. Men det enda problem vi har inför oss är, var Jesus den han sa sig vara, Herre över himmel och jord? Eller var han en vanlig människa och därmed en bedragare? Det är den frågan var och en måste ställa sig. Men låt oss komma ihåg, Jesus var ingen trollkarl. Allt vad han gör har en djupare mening. Vid bröllopet i Kana uppenbarar han för oss den himmelska bröllopsmåltid dit vi alla är inbjudna. Och det är Maria som öppnar dörren genom sin förbön. Men det är inte bara Bibeln vi katoliker kan hänvisa till. Maria har gång på gång uppenbarat sig, särskilt i vår tid. Dessa uppenbarelser betecknas av kyrkan som privat uppenbarelser och inte något vi måste tro på. Men kyrkan har verkligen nagelfarit många av dessa, som Lasalett, Lourdes och Fatima. Mest känd är väl Lourdes, och där skärskådas också alla medicinska under av en läkarkommission som funnits sedan den första tiden, bestående av både katoliker, judar och ateister. Miljontals pilgrimer söker sig hit varje år. Men vad var det då som hände? En ung flicka, Bernadette Soubirous, fick här se Maria vid 18 olika tillfällen, i en grotta nere vid floden som flyter genom staden. Bernadette var nog den fattigaste i den lilla staden på gränsen till Pyrenéerna. Hon gick inte i skolan utan fick hjälpa till att passa sina syskon. Denna flicka såg första gången den 11 februari 1858. Hon var då 14 år. En, som hon säger, otroligt vacker dam trädde ut på en nisch i grottan. När det kom ut i staden var hon varit med om hånades hon av alla. Kyrkoherden körde ut henne från prästgården dit hon begav sig för att bära fram ett budskap från den vackra damen. Han sa att han inte umgicks med okända. Bernadette måste fråga efter hennes namn. Vid det tillfälle när Maria uppenbarade sig så uppmanades hon att dricka vattnet framför grottan. Där fanns inget vatten och Bernadette svalde sörjan från en liten vattenpöl. På kvällen den dagen sprang en källa fram på platsen som fortfarande ger vatten till alla pilgrimer. En källa som ingen känt till. När Bernadette på Mariebebådelsedagen frågade den vackra damen efter hennes namn fick hon svaret på traktens dialekt, Soi era immaculata conceptio, jag är den obefläckade avlelsen. 4 år tidigare, 1854, hade påven förklarat detta vara en dogm. Bernadette förstod inte vad det betydde. Men hon sprang till kyrkoherden och meddelade vad damen sagt. Och sedan dess var han vid Bernadettes sida. Bernadette drog sig tillbaka i ett kloster i Nevers. Där dog hon väldigt ung, 1879. När hon skulle helgonförklaras drygt 50 år senare öppnade man som brukligt för sådana tillfällen hennes grav. och där ligger hon, helt intakt. Hon ser ut som om hon sover. Också idag kan man se henne ligga likadant i klosterkyrkan inne där. Här vilar hon i en glaskista. Personligen tror jag att detta under är Guds bekräftelse på allt Bernadette berättade. Vi ska nu avslutningsvis lyssna på en hymn till Maria. En mycket älskad hymn, Salve Regina. Den sjunger vi ofta i katolska kyrkan sedan över 1000 år. Den är skriven av en Petrus av Compostella. Eftersom den är på latin vill jag först översätta för den för våra lyssnare. Var hälsad, du himmelens drottning, barmhärtighetens moder, du vårt liv, vår salighet och vårt hopp. Till dig ropar vi, Evas förvisade barn. Till dig riktar vi vår sorg, då vi gråter och sörjer i denna tårarnas dal. Vänd därför din blida åsyn till oss, du som för vår talan. Och när vår landsflykt når sitt slut, låt oss då skåda Jesus, din välsignade livsfrukt. O kära, o milda, o ljuva jungfru Maria. Och med det säger jag amen och jag önskar alla lyssnare en mycket trevlig sommar och tackar för mig.
Ni har hört Erik Kenneth Paulsson från den katolska kyrkan här i Sverige reflektera över tillvaron. Tack för att ni lyssnade, på återhörande.